Är du nöjd med hur du ser ut? Enligt undersökningar så svarar över hälften av alla svenskar nej på den frågan. Vi är missnöjda med våra näsor, våra bröst, våra stjärtar, våra ögonlock. Ja, det mesta faktiskt. Inte konstigt då att antalet skönhetsoperationer i Sverige fullständigt exploderat. Särskilt under pandemin. En teori om varför fler har skönhetsopererat sig under pandemin är att vi har suttit och glott på vårt eget ansikte i olika videomöten och till slut fått nog. Skönhetsbranschen kallar det för The Zoom Boom. Oavsett varför så är det ett faktum. Vi skär och injicerar botox och fillers i våra kroppar mer än någonsin förr. För att bli gladare, vackrare, piggare, sexigare och kanske lite yngre. I dagens avsnitt av Känsligt läge så ska vi gräva i det här med att operera sin kropp och vad det gör med oss. Välkomna till programmet, jag heter Uje Brandelius. Den här säsongen av Känsligt läge handlar om vad kroppen gör med själen. Vem blir man av att ha en särskild kropp? Hur påverkas din personlighet av att din kropp ser ut eller fungerar på ett särskilt sätt? Och är det någon skillnad på vem du känner att du är på insidan jämfört med vem du uppfattas att vara på utsidan? Dagens avsnitt handlar som sagt om att göra om sin kropp. Vad betyder det för ens identitet att förändra sitt utseende? Oavsett om det handlar om att botoxa bort en bekymmersrynka eller att göra en omfattande könskorrigering. Först i programmet ska vi träffa Klara som är 39 år. Hon har förändrat sin kropp ett antal gånger.
Jag började väl med att göra botox och fillers. Om jag minns det rätt så var det den här glabellarynkan som det kallas. Eller den som gör att man ser lite sur ut som du säger. Och sen avancerade jag till ögonlockskirurgi eller ingrepp. Och så har jag även gjort brösten. Och det är väl det.
Kommer du ihåg vad du tänkte, varför du gjorde ditt första ingrepp?
Alltså jag hade varit med om en väldigt tuff skilsmässa. Och jag såg lika bitter och trött ut som jag kände mig. Och jag kände att jag ville göra någonting för att se lite piggare och fräschare och gladare ut. Det kan vara en sådär 6 år sedan kanske. Mm. Något sånt.
Det är ingenting som du funderar på när du var liten eller ungdom eller så?
Nej, alltså jag är ju född 82. Så när jag växte upp så var ju inte det särskilt stort. Så det var ju inte något, och man hade inte Instagram. Kim Kardashian fanns inte och så vidare. Så att man tänkte ju inte på sånt. Men däremot så tidigt som 13-14 så började jag ju sminka mig och hemma skulle lägga tubsocker i BH:n för att, ja, sådana saker. Så att tidigt har man ju marinerats i den här kulturen ändå.
Vad hade du för tankar om skönhetsoperation innan? Innan du tog steget att operera dig?
Ja, som de flesta så har det väl blivit mer och mer normalt. Alltså, man ser ju på sociala medier och på reality shows, alltså det är många som fixar sig. Så från att det var så här, åh herregud, hon har gjort någonting. Hon måste ha gjort läpparna eller hon, så där, så har det blivit så här. Ingen stor grej. För 10 år sedan var det väl värsta grejen. Och nu har det blivit något som många gör.
Men vad skulle du säga var den primära anledningen till att du gjorde de här ingreppen? Kände du dig ful?
Ja, efter småbarnsåren och skilsmässan så kände jag mig inte snygg alls. Jag kände mig inte bra på insidan och jag kände mig inte bra på utsidan. Och då tänkte jag så här, the inside job kommer ta tid. Men jag kan göra en quick fix med det yttre för att må bättre. Och alltså det är ju inte så kul om man har haft en bra sömn och sen så ser man ändå ut som att man inte har sovit. Så på den vägen är det.
Och nu har ju du gjort flera olika sorters ingrepp. När vet man att det är dags att sluta?
Ja, jag vet ju att många blir liksom beroende och kan inte riktigt sluta, utan så fort de har gjort någonting så börjar de tänka på nästa grej. Så här, men det här vill jag också göra. Och i mitt fall så var det verkligen att jag hade en lista på saker jag var missnöjd med och som jag ville förbättra. Och när jag var klar med den listan så kände jag väl att jag måste ju dra den gränsen för mig själv. Det var det här jag ville göra, så bara för att jag har gjort det så ska jag inte gå och komma på nya grejer.
Men är det svårt att dra gränsen innan man liksom går full Michael Jackson?
Det är väl det också som är lite farligt med det här, att bara som när jag skulle göra brösten, då får man liksom en broschyr på olika ingrepp och sen så får man så sms typ ett år efter kontinuerligt så här: hej, hur mår du? Vi har nu erbjudande på det här och det här. Och är man då liksom lite svag för sånt, ja men då faller man ju dit och så gör man fler grejer. Och jag har absolut funderat på bland annat sån här BBL.
Vad är det?
Brazilian butt lift kallas det. Och då tar man fett från något ställe på kroppen och förflyttar det till rumpan.
Aha.
Men det är ju ett stort ingrepp. Och just på grund av att det är en stor grej så har jag hållit mig borta från det. Men var det någonting man kunde göra på en kvart som inte var farligt, så då hade jag nog gjort det.
Mm. Att prata med Klara är för mig att få en inblick i en okänd värld. Jag har aldrig varit i närheten av skönhetskirurgi. Jag har inga kompisar eller anhöriga som har skönhetsopererat sig. Eller, det har jag säkert, men det är inte något som någon har berättat för mig. Skönhetsoperationer är en het potatis. Om jag skulle få frågan om vad jag tycker om skönhetsoperationer skulle jag kanske säga att jag tycker att det är onödigt, lite sorgligt och en form av kvinnoförtryck. Onödigt för att de flesta som gör skönhetsingrepp inte är särskilt fula före ingreppet och inte särskilt mycket vackrare efter ingreppet. Sorgligt för att många kanske borde snickra på sin självkänsla istället för sin kropp. Många som opererar sig mår dåligt och hoppas att ett ingrepp ska få dem att börja må lite bättre, ofta förgäves. Och kvinnoförtryck, för att det fortfarande är mest kvinnor som känner att de måste skära i sina kroppar för att duga. Och dubbelt kvinnoförtryck, när det dessutom sitter en programledargubbe i P1 och läxar upp dem. Det finns dock tecken på att mina stofila och politiskt korrekta slentrianåsikter om skönhetsoperationer håller på att förpassas till historiens kompost. Det pågår ett litet kulturkrig i skönhetsoperationsfrågan. Två gäng står mot varandra. Vi kan kalla det ena gänget för Paradise Hotel-gänget efter tv-programmet där opererade kroppar är mer regel än undantag. Paradise Hotel-gänget tycker att det här med skönhetskirurgi är helt oproblematiskt. Sen finns det ett annat gäng som tycker att skönhetsoperationer är problematiskt. Vi kan kalla det för Godmorgon världen-gänget efter den akademiska medelklassens favoritradioprogram. Det här gänget missar sällan ett tillfälle att sprida sarkasmer om spåniga blondiner med silikonbröst och ankläppar. Just nu har Paradise Hotel-gänget medvind. Antalet skönhetsoperationer i Sverige har som sagt ökat explosionsartat. Det finns också tecken på allt fler avhoppare från Godmorgon världen-gänget. Människor som bytt fot i takt med att kråksparkarna och celluliterna blivit fler. Som ger upp sitt motstånd och underkastar sig sprutan och skalpellen. Om utvecklingen fortsätter åt samma håll som de senaste åren så är det snart lika odramatiskt att göra en fettsugning som att ta bort tandsten. När Klara berättar om vilka olika skönhetsingrepp hon gjort så tänker jag att det låter lite som att hon berättar om en shoppingrunda på stan. Skönhetsingreppen verkar helt enkelt inte vara någon stor grej för Klara. Och det är kanske så man ska se på det. Vi går till tandläkaren för att få fina tänder, till frisören för att få en fin frisyr, till gymmet för att få fina biceps och till plastikkirurgen för att få en fin näsa. Inga konstigheter. Vi ska komma tillbaka till Klara om en stund och då ska jag fråga henne om hur hon ser på allt det här. Klara har valt att göra ingrepp i sin kropp för att bli snyggare. Men det kan ju finnas fler orsaker till att man vill bygga om kroppen. Som för 38-åriga Vanessa. Hon föddes som man, men kände under hela sin uppväxt att hon ville vara kvinna. Så fort hon hade åldern inne för att få göra en könskorrigering så gjorde hon det. Så vad var det som skulle bli bättre när manskroppen försvann?
Jag skulle kunna få vara mig själv och vara mitt äkta, autentiska jag.
Mm.
Påbörja min frigörelse, alltså uttrycka mig den som jag är och vara autentisk. Det är vad jag skulle fått om jag inte hade haft en snopp.
Men hur gick dina tankar innan? Var det ett helt självklart beslut för dig eller var det något du brottades med?
Alltså det kändes som det kändes så frigörande att jag kände mig så fri att veta att jag en dag skulle ändå kunna leva som den jag alltid har velat leva som den människan jag alltid har velat utforska. Jag var 17 när jag började min process och det är ju jättetidigt på den tiden speciellt. Så jag var ju så ivrig och jag var på dem jättemycket så jag fick ner min tid till 2 år och 8 månader istället för minst 3,5. För vissa tog det 5 år att få göra detta, men jag var ju så tjatig på dem så att ja, jag fick ju igenom det snabbt.
Mm. Och så gick du då från man till kvinna. Skulle du säga att omgivningens blick på dig förändrades? Alltså var låg skillnaden i att bli betraktad som man som du var förut jämfört med att bli betraktad som kvinna?
Man ansågs vara svag. Jag var inte särskilt lång som kille. Alltså det är sådana små grejer som sätter ihop summan av allt. Men som tjej då är jag lång, stark, vacker och modig. Men som kille är jag svag och liksom töntig. Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Fjollig och feminin. Och vi associerar det här med feminitet som svaghet. Men det är det absolut inte.
Så du trivdes bättre med att bli betraktad som kvinna?
Ja.
Vad hände sen då? Du har ju skrivit den här boken Jag har ångrat mig.
Det var ju liksom senare i livet. Då blev jag lite sådär snopen. Liksom, för jag tänkte okej, nu kan inte jag ha biologiska barn. Och när jag blev 30 så började jag ju trivas med mig själv. Men man mognar ju när man är typ 30 eller sånt där. Och när man liksom inser, men vänta, alltså allt det här jag har gått igenom har bara varit en mognadsgrej också. För att hade jag det problemet nu när jag är 30 så hade jag inte spelat så stor roll. Men när jag var 18 och ville ut och leva och ville vara kvinna på papper och allt det här och vara accepterad som kvinna och få leva min feminina jag, leva ut min feminina jag, så var jag tvungen att göra det.
Alltså du hade kunnat leva och känna dig som kvinna även utan själva könskorrigeringen, eller?
Alltså det är inte som att jag levt i ånger och sådär, utan det var mest en sån, jag hade inte behövt göra det. Jag hade suttit här och varit lika självförverkligad och lika liksom allt som jag är nu med som utan snopp. Och det var där jag kände, jag hade inte behövt det. Och det är därför jag skrev titeln Jag ångrat mig, för att många transpersoner ska inse att det inte är fel på deras kropp, det är inte de det är fel på. Men om de vill ha fördelarna av operationen så förstår jag att de vill göra det.
Vad är den stora skillnaden mellan att vara gay i en manskropp och nu har du en kvinnokropp men du gillar killar?
Så jag tycker det är en jättebra fråga. Det är någonting som jag funderar på jättemycket. Liksom, hur avgör man om man är en transkvinna eller bara en feminin gay kille? Vad är skillnaden egentligen? Men skillnaden är ju där var som gaykille hade blivit mycket kämpigare på andra sätt och sådär. Och som tjej så är det mycket lättare.
Hur då lättare?
Alltså jag tycker att killar är berövade från sin rätt att känna det feminina. Samhället är ju maskulint. Men när du är i kontakt med din feminina och din maskulina så är du på något sätt lite mer hel, tycker jag.
Jag tänker att de flesta av oss lever ju våra liv i kroppar som, ja, som Gud skapade oss, för att säga. Men det gör ju inte du. Du har ju snickrat ihop din egen kropp. Så att säga.
Precis.
Hur känns det? Känner du dig som Gud?
Nej, inte så mycket, men du vet, jag tror att vi är på väg dit. Vi är lite så vi är lite före vår tid. Vi kan byta kön och vi är mer öppna för allt det här med förändring, som sagt. Du föds som man, men du kan dö som kvinna. Så jag menar, det valet är upp till dig, hur mycket du vill experimentera med din kropp. Och liksom, det var det jag gjorde som tonåring. Och det är någonting jag är jättestolt över. Jag är så mycket stark idag. Jag gick igenom hela samhället. Ingen pratade om trans, men jag visste att jag en dag skulle bli den där snygga kvinnan som jag är idag. Och självuppfylld.
Jag är glad över att leva i en tid då det är möjligt att få bli den man är. Jag tycker att det är självklart att Vanessa ska ha rätt att få korrigera kroppen så att den passar själen. Men vad är egentligen den stora skillnaden mellan Klaras längtan efter perfekta bröst och Vanessas längtan efter att ha bröst överhuvudtaget? Varför tycker jag att det ena är kvinnoförtryck medan det andra är en självklar rättighet för transpersoner? Både Klara och Vanessa har valt sina egna kroppar. 32-åriga Matilda ville välja sin egen kropp, men sjukvården sa nej. Matildas kamp för att få bestämma över sin kropp började när hon fick bröstcancer och var tvungen att operera bort ett av sina bröst. Det vanliga i en sån situation är att man opererar dit ett konstgjort ersättningsbröst, en rekonstruktion, för att man ska se ut som vanligt. Men Matilda ville annorlunda. Hon ville operera bort även sitt friska bröst. Hon ville inte ha några bröst alls. Hon förknippade bröst med cancer och sa att hon kände sig finare och friare utan bröst. Det var ett önskemål som var helt obegripligt för Matildas läkare.
Jag kunde för mitt liv inte förstå varför jag inte kunde få ta bort ett bröst när jag blev erbjuden en ganska komplicerad, dyr och ganska riskfylld bröstrekonstruktionsoperation.
Och den här kirurgens argument för att du inte skulle få ta bort ditt friska bröst, det var att du skulle ångra dig?
Det var att jag kommer ångra mig och att de flesta kvinnor vill göra en rekonstruktion. Han trodde att jag fortfarande var i någon slags chock, men jag hade ju tänkt igenom det här beslutet under en ganska lång tid själv. Och dels att från att bli ett möte där jag ville veta om vad är det här för sjukdom, vad är det här för bröstcancer egentligen och kommer jag överleva, vad kommer det krävas för behandling. Från ett sånt möte så blev det någon slags övertalningsmöte till huruvida jag skulle operera in silikonbröst under min bröstmuskel eller inte. Det här handlar ju inte om en canceroperation eller inte, det här handlar ju om normen kring hur en lycklig kvinna ska se ut.
Men kirurgen, han, på dig låter det som att han ville bestämma att du skulle se ut på ett visst sätt. Mm. Men det vill ju du också. Du hade ju också en så att säga, idealkropp i huvudet när du hade dina önskemål.
Ja visst. Och då är ju frågan vem som ska ha rätt att bestämma då. När det inte handlar om, för det här handlar ju inte om några medicinska grunder.
Nej, precis. Jag tänker att båda era inställningar har ju något med estetik att göra, snarare än sjukdomen.
Mm, absolut. Och det är det som gör frågan så komplicerad. Och jag menar, här kommer jag och kan bara utgå ifrån mig själv och vad jag vill. Och möter en kirurg som har träffat hundratals kvinnor säkert, som har gått igenom samma procedur som jag har gjort. Och det är klart att han vet att de flesta kvinnor han har mött gärna vill ha kvar en bröstform och gärna vill göra en rekonstruktion.
Varför var det så viktigt för dig att få bestämma själv över det här?
Det har alltid varit viktigt för mig att känna mig trygg i mig själv, i min kropp, i hur jag ser ut. Och jag menar, jag har ju också gått igenom perioder i livet när man har känt sig osäker. Speciellt när man är yngre. Man kan gå där och känna att mina bröst är alldeles för små. Eller mina lår är alldeles för tjocka. Eller min mage är alldeles för hängig. Och jag kände liksom, jag har gjort det där. Jag har landat i någonting annat nu. Jag har blivit vuxen. Både i kroppen och huvudet. Jag har fått 2 barn. Kroppen har förändrats. Jag har liksom landat i någon slags kroppsförstånd.
Mm.
Det var ett enkelt val att ta bort ett bröst. Och då var det snarare en praktikalitet att jag ville vara, i så fall ville jag vara helt utan bröst.
Hur slutade du då?
Jag bytte kirurg helt enkelt. Och efter mycket om och men så lyckades jag också övertala den nya kirurgen då. Jag är säker på vad jag vill. Det här är det bästa för mig. Och då var det liksom ingen stor grej längre. Då blev jag lyssnad på. Då fick jag ta bort mitt andra bröst. Och det fick jag göra i samma operation, vid samma veva.
Och du hade aldrig tvivel inför det beslutet. Vad kände du när det var dags?
Då kände jag, jag vill inte ha kvar några bröst. Brösten är bara bröstcancer för mig längre. Jag ville vara helt fri.
Mm.
Och just den känslan av att bara kunna dra av sig tröjan och gå helt barbröstad med bara överkropp och sträcka på ryggen. Du vet, det var verkligen en så otroligt viktig målbild för mig.
Matilda fick till slut som hon ville och lever idag utan bröst. Och hon har inte ångrat sig, som hennes läkare var rädd för att hon skulle göra. Vi ska tillbaka till Klara som vi träffade i början av programmet. Hon har opererat ögonlock, rynkor och bröst. Ångrar hon någonting?
Jag ångrar inte att jag har gjort det jag har gjort. Och jag mår bättre när jag ser mig själv i spegeln. Men om man ska verkligen dissekera ämnet så är det inte okomplicerat. Eller att jag tycker att det stämmer 100% överens med mina värderingar. Eller hur jag önskar att världen såg ut. Nu har jag två söner, men säg att jag hade haft en dotter. Då hade jag tyckt att det nog var ännu svårare att justify för mig själv vad jag har gjort. Just för att jag är hennes då förebild som kvinna. Och sen kan man ju också fråga sig då, om mina söner ser att jag gör saker för att förbättra mitt utseende, kommer de tänka att det är så en kvinna ska vara, hon ska kämpa för att se bättre ut?
Somliga, till exempel jag, skulle kanske säga att det här med skönhetsoperationer är problematiskt och kanske inte alla gånger helt okej.
Mm.
Vad tänker du om det?
Om fokus för kvinnorna ligger på att se bra ut så är ju det jätteskevt. Så jag förstår verkligen att man kan ha den inställningen att det är inte i vårt bästa intresse som kvinnor att fixa oss och betala pengar och lägga tid och energi på att se bra ut. Men sen brukar jag tänka också att i alla tider så har ju människor gjort saker för att känna sig vackrare. Om det var att dra in midjan med en korsett förr i tiden eller... Så det är ju som att det är bara 2000-talets version av den här skönhets... ideal.
En del skulle säga att det är samma gamla vanliga kvinnoförtryck.
Mm. Jag kan ju säga så här, det här har jag gjort bara för mig själv för att må bra. Och det här när jag sa att jag mådde väldigt dåligt, alltså på insidan. Så jag tror att kunna fokusera på något sånt här ytligt är lite skönt när man mår dåligt. För att då är det så här, jag kan kontrollera och jag tar reda, jag researchar, jag bokar tid, jag gör det. Jag mår lite bättre efteråt och så vidare. Det blir som ett litet projekt man håller på med. Men i den bästa av världen så hade jag lagt den tiden och pengarna på helt andra saker som är kreativa och som är liksom självutvecklande typ.
Men du har ju ändå valt att lägga pengarna på din kropp.
Mm.
Hur mycket pengar har du lagt på din kropp?
Ja, jag funderade på det och jag skulle gissa att det ligger mellan 80 och 100 000.
Och då kommer frågan som alla lyssnare har väntat på. Var det värt det? Blev du lyckligare?
Alltså, lycka är ju vad det nu är. Men det är ju, tycker jag, inre tillfredsställelse. Men däremot så tycker jag att det är lite uppfriskande att vakna och se pigg ut. Så även om jag är trött så kan jag se lite fräsch ut. Men lyckligare nej.
Du har hört Känsligt läge med mig, Uje Brandelius. Idag handlade programmet om att omforma sin kropp och vad det betyder för hur vi uppfattas eller uppfattar oss själva. Producent var Tove Palén, exekutivproducent David Rune och tekniker Viktor Bergdahl. Känsligt läge görs av Munk för Sveriges Radio. Tack för att du har lyssnat.